Då ber jag att få hälsa er allesammans mycket välkomna till vår eftermiddagsgudstjänst idag, den fjärde söndagen efter påsk. Vi har den som en lite kortare version, det vill säga att vi har idag ingen altartjänst. Vi sjunger fyra sånger och samtliga finns längst bak i vår pärla. Så vi är församlade i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Tillsammans bekänna vår synd inför Herren och ta emot avlösning. Kärleksfulle Fader i himmelen, jag är helt och hållet syndig ända från födelsen. Jag har syndat mot dig på otaliga sätt och jag förtjänar inte att kallas ditt barn. Men jag förtröstar på Jesus, min frälsare, och ber dig. Förbarma dig över mig enligt din gränslösa kärlek. Rena mig från min synd och ta bort min skuld. Om vi bekänner våra synder är Gud trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. Amen. Den text som vi ska stanna inför idag, det är den föreslagna predikotexten. Den finns på sidan 221 i våra nya testamente. 221, och det är Johannes evangeliets 17 kapitel med början på vers 9. De heliga orden lyder så i vår Herres och Frälsarens namn. Jag ber för dem, det är inte för världen jag ber, utan för dem som du har gett mig, eftersom de är dina. Allt mitt är ditt och allt ditt är mitt, och jag är förhärligad i dem. Jag är inte längre kvar i världen, men de är kvar i världen när jag går till dem. Helige Fader, bevara i ditt namn dem som du har gett mig, för att de ska vara ett, liksom vi är ett. Medan jag var hos den, bevarade jag i ditt namn den som du har gett mig. Jag vakade över den, och ingen av dem gick förlorad, ingen utom fördärvets man, för att skriften skulle uppfyllas. Nu går jag till dig, och detta säger jag medan jag är i världen, för att deras hjärtan ska vara fyllda av min glädje. Jag har gett dem ditt ord, och världen har hatat dem, eftersom de inte är av världen, liksom inte heller jag är av världen. Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen, utan att du ska bevara dem för det onda. De är inte av världen, liksom inte heller jag är av världen. Helga dem i sanningen, ditt ord är sanning. Liksom du har sänt mig till världen, så har jag sänt dem till världen. Och jag helgar mig för dem, för att de ska vara helgade i sanningen. Men inte bara för dem ber jag, utan också för dem som genom deras ord kommer att tro på mig. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Låt oss, medan vi nu står upp, också bekänna vår heliga kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror och på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till helvetet, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders södra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige Ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv. Amen. Så ska vi sjunga nummer 227.
Thank you.
Gud vår Fader och Herre Jesus Kristus. Låt oss bedja. Jag vill tacka dig, kära himmelske Fader, för att du ännu en gång låter oss samlas kring ditt heliga, dyrbara och livgivande ord. Herre, vi ber att du ger oss öron till att höra, ögon till att se och hjärtan som tror och tar emot den undervisning som du vill ge oss ifrån de heliga skrifterna. Så ber vi i vår frälsares Jesu Kristi namn. Amen. När man nu idag, i vår tid, gifter sig, eller om man överhuvudtaget gifter sig, så brukar det ju ske därför att människor älskar varandra, har kärlek till varandra. Det är inte alltid på alla platser det är så. Vi har ju talat om tvångsäktenskap där föräldrar bestämmer hur och vilka som ska gifta sig med varandra. Ända in på 1800-talet så använde man sig ibland i vårt land av så kallade bönemän. Ni yngre har ju inte en susning om vad det kan vara för någonting, men alla vet säkert, som är en ärad kämpe, vad en böneman var för någonting. Jo, det kunde till exempel en man som var intresserad av en flicka på en större gård använda sig av. Kanske var han inte så talför, den här mannen. Eller också tyckte han det var lämpligt att skicka någon i hans ställe till att böna för honom om flickans hand. Det kunde ju resultera i ett äktenskap där det medföljde en större jord- och skogsbruksfastighet. Den här bönemannen, det kunde faktiskt vara en som verkade i många sammanhang när det gällde att sammanföra en man och en kvinna. Han var känd för att ha ett bra munläge och kunna lägga ut texten på ett ypperligt sätt så att det slutade med att flickans pappa sa ja till frieriet. Man kan ju säga att den här bönemannen, han sysslade med en slags förbön. Men den som verkligen vet och som kan förbön, det är ju Herre Jesus Kristus själv. Vi är i vår församling, vi använder oss ofta, i alla fall ganska ofta, av förbön. Vi ber för alla människor, vi ber för kungahus, vi ber för regering och så vidare. Och ibland så ber vi för speciella tillfällen, för någon som är sjuk. Vi ber kanske för någon som har fått sorg. Kanske ber vi om Guds hjälp och välsignelse över ett projekt som vi har tänkt att försöka genomföra. Och vi ber i hopp och övertygelse därför att i bönhörelse, att Gud hör vår bön. Det ber vi i hopp och övertygelse om, därför att han har lovat att höra våra böner. Be och ni ska få. Och om nu Gud, den helige Guden, lyssnar till så ovärdiga människors böner som till dina och mina, då kan du också vara övertygad om att han ännu mycket mer lyssnar till sin älskade sons böner. Den uppmärksamma bibelläsaren såg kanske att överskriften för det här 17 kapitlet som vi har hämtat vår predikotext ifrån, där står det Jesu överste prästerliga förbön. Och att Jesus också var överste präst, det lär oss skriften klart och tydligt. Han var kung, han var profet och han var överste präst. I Hebreerbrevets 9 kapitel står det: men nu har Kristus kommit som överste präst. Och en överste präst, han skulle inte bara offra, vilket ju Kristus också verkligen gjorde genom sitt offer på Golgata för oss. Men han skulle också vara en förebedjare. Han skulle ha förbön. Och här i detta kapitel, där ser vi hur Jesus ber. Först för sina lärjungar, men också för alla dem som genom deras ord skulle komma till tro. Också för dem som genom deras ord längre fram skulle komma till tro. Och detta, mina vänner, att komma till tro, det är det absolut viktigaste för varenda människa. Det finns ingenting som är så nödvändigt i hela vår värld som att komma till tro på Herren Jesus Kristus. Bara ett är nödvändigt, sa Jesus. Det finns ju väldigt mycket som är nödvändigt i våra liv. Det är viktigt med mat, kläder, husrum. Utbildning är viktigt. Att ha ett arbete så att jag kan försörja mig är viktigt. Fritiden är viktig. Med vår miljö är viktig. God hälsa är viktigt. Kompisar, att ha det, är viktigt. Och mycket, mycket annat. Listan kan göras hur lång som helst. Men ändå så måste vi slå fast att allt detta är meningslöst om jag lämnar denna världen utan att ha lärt känna Jesus Kristus. Utan att ha kommit till tro på honom. Då är allt förlorat. Då har mitt liv, trots all framgång, all lycka, all glädje och härlighet, varit fullständigt meningslöst i alla fall. Vi känner igen de välkända orden av Jesus. Vad hjälper en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Ett liv utan Jesus, det leder till en evig död. Han säger, den som inte tror ska bli fördömd. Det är den eviga döden att bli fördömd. Då inställer sig naturligtvis frågan, hur ska människor bli troende? Hur ska de komma till tro? Jo, genom ordet. Genom ordet. Vilket ord? Det ord som jag har talat till er är ande och liv, säger Jesus. Det ord som jag talar till er är ande och liv. Det ord som skapade hela världen, allt vad synligt och osynligt är, som vi bekänner i vår trosbekännelse i den nicenska, det ordet är ande och liv. Guds ord, Jesu ord, den helige andes ord är ande och liv. Den treenige Gudens ord har förmåga och kraft att skapa liv i ett dött människohjärta. För det ska vi veta, att människan är död i överträdelse och synder så länge hon inte har kommit till tro på hans ord. Det gäller alla människor. Paulus skriver till församlingen i Efesus. Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelse och synd. Och hur skedde det? Hur skedde det att de hade kommit till liv? De som var döda genom överträdelse och synd. Jo, genom ordet. Genom ordet. Och därför heter det, alltså kommer tron av predikan i kraft av Kristi ord. Så säger Paulus. Tron kommer av predikan i kraft av Kristi ord. Tron kommer av predikan. Tron kommer alltså inte flygande och landar på som en basil på kvanten. Så fungerar det inte med tron. Den kom inte i radiovåg eller i kabel-tv. Den kom inte genom meditation eller yoga. Det kom inte någon tro på Herren Jesus Kristus genom det. Nej, det kommer genom predikan i kraft av Kristi ord, säger vi. Då borde vi också inse hur viktigt det är vad det är vi lyssnar till. Att vi inte vänder vårt öra till vad som helst. Att vi inte vänder vårt öra till det som inte är Guds ord. Det är mycket förkunnelse idag som genomsyrar vårt land, som absolut inte kommer i kraft av Kristi ord. Tron skapas inte där Guds ord förvanskas och ifrågasätts, dras i tvivelsmål. Nej, tron skapas i kraft av Kristi ord. Det är likadant när vi döper. Det är ordet förenat med vattnet som skapar tro hos det lilla barnet. Det är orden som är verksamma i nattvarden. Det är Kristi skapare. Det är alltså så viktigt att vi inte lyssnar på den undervisning som leder oss bort. Det må vara aldrig så vackra och fagra ord, aldrig så väl inlindade. Nu är det ju så att alla vill inte höra och ta emot Kristi ord. Jesus säger i vår text: jag har gett dem ditt ord och världen har hatat det, säger han. Varför det? Jo, fortsätter det, eftersom de inte är av världen, liksom inte heller jag är av världen. Här säger Jesus klart och tydligt: världen hatar Guds barn. Världen hatar Guds barn. Och det gäller Jesu efterföljare i alla tider. Världen är i den ondes våld och därför hatar den Guds barn. För oss är ordet hata mycket starkt. När vi hör det ordet, då tänker vi kanske på att önska någon verkligt illa. Vi förknippar gärna ordet hat med våld och död. Ja, när det gäller Jesus så fick han ju verkligen erfara världens hat. Det förde honom ända till korset och död. Men mina vänner, det är faktiskt så att varje kristen blir utsatt för världens hat. Mer eller mindre. Det sker på olika sätt. Det sker kanske genom pika och ironiska tillmälen, anspelningar. Det kan också ske öppet med hån och förakt för vad du bekänner. Jag är säker på att varenda en av er har fått gliringar och pika för att ni bekänner er som kristna. Lite andra klassens medborgare. Inte så upplysta som övriga moderna människor är. Som verkligen vet vad det är. Som vet att det är människan själv som är den största auktoriteten. Gud är tvåa, möjligen. Ni kommer ihåg, det var i den gamla kommunistvärlden. Där människor hindrades att studera vid högre utbildningsanstalter om man bekände sig vara kristen. Då var det stopp i karriären. Så visst hatar världen de kristna. I vårt land så kan det ske på ett väldigt fint, raffinerat sätt. Om vi tittar i skolorna idag så är det ju inte någon öppen förföljelse mot några kristna som pågår där. Men man gör allt vad man kan för att riva ner alla möjligheter till kristen tro. Evolutionsläran, det vill säga att vi kommer ifrån ingenting, att ingenting blev så småningom någonting av sig själv. Det är vedertaget. Så är det. Det talar man om att det fungerar på detta viset. Vetenskapen säger att det är så. Radio, TV, hela underhållningsbranschen gör precis allt vad man kan göra för att dra människor så långt bort ifrån Kristus och hans ord som möjligt. Så visst hatar världen oss. Och det visar ju verkligen att världen är i den ondes våld. Jesus ber i sin bön: jag ber inte att du ska ta den ut ur världen, utan att du ska bevara den för det onda. Ja, livet för en kristen, det är ju till följd av allt detta många gånger kämpigt och tungt. Inte nog med att vi har fienden, den yttre fienden, emot oss, utan vi har även en inre fiende. Det som vi brukar kalla för det onda köttet. Den gamle Adam. Ofta faller vi i synd. Vår helgelse eller förnyelse, som man också kan säga, den är oftast mycket bedrövlig. Det går tvärt emot vad vi önskar att det skulle gå. Många gånger när vi går till sängs och betraktar den dag som har gått, så måste vi inse och bekänna också denna dag var en dag fylld av synd, svek och falskhet. Då tänker vi gärna att det hade varit skönt om vi hade blivit tagna ur denna värld, in till vår kära frälsare, där ingen synd och ingen sorg mer finns. Men så är det inte. Till och med den gudfruktige och starke och väldige Paulus fick göra denna erfarenhet. Han säger: jag är köpt. Jag är såld till slav under synden. Ty jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte. Men det jag hatar, det gör jag. Till min inre människa glädjer jag mig över Guds lag. Men i mina lemmar ser jag en annan lag som ligger i strid med lagen i mitt sinne, och som gör mig till fånge under syndens lag i mina lemmar. Jag arma människa, vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Så måste Paulus i sin nöd utropa när han ser sina egna tillkortakommande, sina egna fel och brister och synder. Ja, var finns räddningen? Paulus ställer frågan, men han ger oss själv svaret. Gud vare tack. Jesus Kristus, vår Herre. Var finns tillflykten för oss? Var finns tillflykten för dig och mig? Jo, Gud vare tack. Jesus Kristus, vår Herre. Till vem ska vi gå? Ja, det frågade sig lärjungarna en gång. Petrus svarar Jesus på frågan: inte vill väl också ni gå bort? Petrus sa: till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord, och vi tror och förstår att du är Guds helige. Ja, det är dit vi också har att gå. Jesu överste prästerliga förbön gäller alltså också oss. Jag ber för den som kommer till tro genom ert ord, säger Jesus. Det är ju sådana som du och jag. Jesus ber för dig och mig. Han ber inte att vi ska bli tagna ur världen, men han ber att vi ska bli bevarade ifrån det onda. Det är Jesu önskan om dig och mig. Och att bli bevarade från det onda, det innebär ju den slutliga glädjen, fröjden och saligheten hos Gud. Till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord, och vi förstår att du är Guds helige. Ja, det eviga livets ord, hörni, det är det som vi ska predika i vår kyrka och våra församlingar. Det har vi fått göra nu i 40 års tid i vår kyrka. Och det vill vi fortsätta med så länge Gud ger oss nåden, så länge nådatiden varar. Det är runt det ordet som vi vill samlas. Det eviga livets ords predikan, det ska driva oss till att bekänna vår synd. Lagen ska tala om för oss att vi är syndare och ingenting annat. Det är lagens uppgift. Det är inte lagens uppgift att komma och stryka oss med oss och säga att ja, men jag tycker du gör det rätt bra det här jämfört med så många andra. Så sköter du det ganska hyfsat. Det ska nog gå bra. Nej, så säger inte lagen. Den säger att förbannade den som inte håller sig vid detta ord. Den som bryter mot ett är skyldig allt, säger lagen. Och det är viktigt att vi får reda på det. Så att vi inte tror att genom att vi blir lite grann frommare, att vi sköter oss lite bättre, deklarerar lite ärligare, är något snällare och så vidare, att vi på den vägen skulle förtjäna himmel och salighet. Nej, Bibeln lär det klart och tydligt. Genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig. Det eviga livets ord ska predika för oss att vi är syndare. Men hörni, det låter oss också få höra att alla våra synder är utstrukna och utplånade som skuld inför Gud. Därför att Jesus Kristus, vår frälsare, har dött för våra synders skull och uppstått för vår rättfärdighets skull. Den underbara uppståndelsen som Paulus är så ivrig att slå fast, att det är så centralt för vår predikan. Allt predikan är meningslös om inte vi hade haft en uppståndelse. Han säger Paulus att er tro skulle vara meningslös om inte Kristus har uppstått. Allt skulle ha meningslöst. Men nu har Kristus uppstått. Och han har uppstått för din och min rättfärdiggörelses skull. Det betyder alltså att du är rättfärdig förklarad. Inte för egen räkning, för egen skull, för egen värld, utan för Jesu Kristi skull. När djävulen angriper oss i vårt samvete och pekar på hur dåligt det går för dig, hur mycket synd du har, hur ovärdig du är, så kan du säga ja, du har så rätt, du djävul. Allt stämmer som du säger. Men jag har en som har gått i mitt ställe, som har betalat hela min skuld. Du har inga krav på mig, icke lagen heller. Jag är fri. Jag är fri. Kristus har friköpt. Vi börjar med att säga att det allra viktigaste för en människa, det är att komma till tro. Och Paulus säger, Gud vår frälsare vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Det är alltså inte så att Gud vill att bara några ska bli frälsta. Så att alla de som går förlorade, de vill inte Gud skulle bli frälsta. Nej, tack. Då gör du våld på Guds ord. Här står klart och tydligt. Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Därför är det också en människas helt och hållet eget fel om hon går förlorad. Hon är återköpt. Hon är återlöst. Hon är förlåten. Synderna är lagda på någon annan. Hon är fri. Det är alltså Guds vilja att vi ska tro på honom och den han har sänt, Jesus Kristus. Den är Jesus, han bad för oss, för dig och mig, strax innan han gick till sitt lidande och död. Men inte nog med det, han fortsätter att bedja för oss. Det var inte hans sista bön den gången för oss, utan han fortsätter att bedja för oss. Det heter: Kristus Jesus är den som har dött. Ja, än mer, den som har blivit uppväckt och den som sitter på Guds högra sida och ber för oss. Han ber för oss. Det står inte att han bad för oss, men han ber för oss. Och när vi har, mina vänner, en sådan förebedja, när Jesus har förbön för oss, då kan vi också utbrista som Paulus: vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller hunger, nakenhet eller svärd? Nej, i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. Så fortsätter han: ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller första, varken något som nu är eller något som skall komma, varken makten, höjd eller djup eller något annat skapat, skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Hör ni vilken predikan, vilket övertygande vittnesbörd. Vilket ord till glädje för var och en av oss. Kristus, han är vår böneman. Han är vår förebedjare. Han var lov och tack i all evighet. Amen. Jag lovar vare Gud och välsignad i all evighet, som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Han ser det ande stadfäst ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod intill änden och blir saliga. Genom Jesus Kristus, vår Herre och Frälsare. Amen. Så har vi några pålysningar. Nästa gudstjänsttillfälle här, det är på söndag, då vi firar bönsöndagen. Och det är högmässa här klockan 10 i vanlig ordning. Kollekten som vi tog upp här i förra gudstjänsttillfället till vår församlingsverksamhet inbringade 2610 kronor, vilket är med tacksam erkännes. Och vi ber att idag också få ta upp en kollekt till vår församlingsverksamhet. Ni förstår själva att det har stor vikt att vi samlar in medel så att vi klarar av hyra, omkostnader och allting. Och så att vi kan fortsätta med det enda nödvändiga, predika Guds ord för alla människor i vår omgivning. Gud älskar glada givare. Så till sist, vår Herre Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den helige Andes gemenskap vara med er alla. Så ska vi sjunga nummer 260 under tiden som vi då tar upp kollekt.
Thank you.
som är i himlen. Helgat var det ditt namn. Tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som himlen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder. Så som och vi förlåter dem oss skyldiga är. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er frid. I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.